Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Välkomna till Britta och Parisas podcast. Varje vecka det mest brännande från populärkulturen och nyheternas värld. Välkomna!
Brukar du hålla på med olika Zoom-möten? Har du gjort det nu? Det finns ju folk som har AV och typ dricker tillsammans med sina kompisar fast på Zoom. Min och Kalles relation började faktiskt... Det här, jag vet inte om jag har berättat här för dig.
Jag vill veta.
Men alltså, jag och Kalle höll ju på smög ett tag i början med vår relation. Och vi blev avslöjade på ett så jävla sjukt sätt. För vi höll på och videochattade väldigt mycket då. När vi satt på jobbet så kunde vi liksom ha en videochatt igång. Och så vi kunde titta på varandra fast vi typ satt och grejade med datorn. Alltså det var som att, så här, för att vi hade kontorsjobb då, så då kunde man ju sitta skitlänge och typ skulle skriva någon jävla broschyr eller någonting. Då var det bara ganska mysigt att han satt och höll mig i sällskap. Och ingen såg, för jag hade så här, mitt skrivbord i ett hörn, så ingen kunde se, för men det lyser ju en liten lampa att ens video är igång. Men då var det så jävla smarta jävla människor som vi känner som såg, för i chattprogrammet då, jag tror att du vet vilket, där det syns en videosymbol om den personen precis då videochattar. Och då var det några av våra kompisar som bara, fan, är Britta videochattar, då är typ alltid Kalles chatt igång också.
Jag har ju hört om det här, men från annat håll, men det är bara för att ni är liksom så omtalade personer.
Va?
Men jag har hört en annan variant.
Jaha, vad var det då?
Det var den att alla hade ju ett tag GPS-appar.
Ja, ja, det här är också sant.
Och att då hörde man först att det var ett par som alltid var på samma ställe. Och det var så folk förstod att av appen att aha, men då är de ju med varandra.
Ja,
och då
men det
framkom
roliga...
det att det var ni.
Grejen var så här att det var, jag hade inte den appen. Men det var att Kalle var, överhuvudtaget att han var på Söder, för där jag bodde då, var så konstigt. Så att då var det en som la ihop det med, hörde när folk pratade om så här, är det inte konstigt att de så här videochattar samtidigt? Och då var det den som satt på pusselbiten, vänta nu, jag har sett att han är på Söder, varför är han det?
Men det här är så här Zodiac fast för reklamare i Stockholm. Det här är en sån urban legend, och det är så kul att jag vet att det är ni och att det blev så bra allting.
Ja, vad roligt. Jag ska säga två saker till på det här temat. Ett, vi hör ju nu om så här, siffrorna för sällanköpshandel rasar, det vill säga kläder. Men jag skulle vilja se om de här siffrorna, om det ändå finns liksom att vi kan dela in det i kläder på överkropp och kläder på underkropp. Och se om kläder på överkropp kanske ändå fortfarande håller sig. Eftersom det är ju bara det du behöver klä på när du sitter i dina videomöten.
Åh, herregud.
Nej, men alltså, förstår du? Alltså, partytoppen tror jag liksom aldrig haft en bättre tid. Det som rasar, jag är helt säker på det här. Om vi bryter ner det, titta på faktiska plagg.
Förstår du vilken god tid det här är för någon som uppskattar att vara bar under?
Nej, men det, alltså, det har aldrig varit en bättre tid.
Jag är ju ansiktet utåt för bar under i Sverige. Och det är en
ja, det
stark
är det ju. Vi vet ju det sen gammalt i podden. Att ja. Du typ först klä på dig BH och sen går runt i bara under.
Ja, men det finns ingen behov längre. Men du har rätt i det. Och jag använde ju Zoom en gång tills jag insåg att gratisversionen bara tillåter upp till 40 minuter. Det är dock en räddning på ett sätt. För då slipper man slipper ha möten som sträcker sig längre än 40 minuter. Det är ju faktiskt smärtgränsen.
Men jag gillar 40 minuter för att det är ju inget möte ska pågå längre än så. Därför att inget bra sägs. Så det här finns forskning på att typ efter 45 minuter då börjar man bara säga samma sak som man sa i början av mötet.
Men jag inget bra händer efter klockan 2 på natten. Och ingen som är singel efter 35 är värd att dejta. Det är några eviga sanningar.
Oh my god, det var hårt. Apropå det kan vi tipsa om den här eviga artikeln som Juna Barnes har skrivit. Nothing amuses Coco Chanel after midnight. Okay. Sen så måste jag säga en till sak om det här med videomöten innan vi går vidare. Och det är att jag var med om mitt första, för att jag har ju inte ett sånt jobb. Jag har nästan tyckt att det är väl lite så här spännande och exotiskt med människor som har såna jobb. Att så här, nej men jag får träffa mina kollegor fast jag sitter hemma för att vi umgås över internet. Men äntligen så fick jag var med i den klubben igår när jag gick en kurs och jag behöver inte, jag har redan sagt till dig vad det var för kurs, det handlar om skogsbruk, absolut, det var jättekonstigt att jag gick den, men det som var så otroligt spännande som jag alltid tycker är kul med kurser, och det är en annan grej, en annan spaning är ju att det här med att kurser kommer ju liksom öka markant, det är inte, jag är inte, alltså det är inte min spaning, det här har kommit siffror på att aldrig har folk signat upp sig så mycket på kurser på universitet och så vidare. Det har varit en, alltså det är typ all time high nu för höstens kurser. Och det beror nog mycket på att vi är hemma och sådär. Men jag gick en kurs, en webbkurs, och då var det den här intressanta detaljen med liksom andra deltagare som jag tycker är så kul. Alltså att få se i typ så här 11 olika hem hos människor som då går
du
en kurs.
Du såg även in till andra?
Ja, för de hade inte fattat att de inte skulle ha videon på sig. Det kan ju vara en artighetsgrej också. Alltså jag slog också på den för att jag tänkte så här, annars står det ju bara mitt namn. Och så är jag som värsta anonyma deltagare. Så jag
liksom men snälla, slog på den. Du bjöd på att du är känd. Det dessutom var en skogsbrukskurs. Du vill ju få upp din status i det här communityt. Alltså jag är en skogsmarkägare. Vad är grejen?
Jajamän.
Jag är med på den här kursen. Jag tar det här på allvar. Här är jag.
Här är jag medans jag fick liksom ta ut datorn, för på grund av olika orsaker så var Kalle inte hemma trots att han skulle vara det. Så han var tvungen att åka med en valp till veterinär, men det är liksom en helt annan historia. Men då så stod jag alltså vaggade ett barn i en vagn utomhus samtidigt som alla andra satt liksom vid sina skrivbord, och det var sånt jävla spektakel. Och det kändes så jävla typiskt att jag inte bara kan jag inte bara signa upp på en jävla kurs och gå den som vanligt folk, utan det måste bli som ett jävla spektakel. Bara kolla, här kommer hon, och det är typ innehåll hon håller på med liksom, samtidigt som hon går en jävla kurs.
Ja, men det, för dem är det hög status. Du är ute i markerna. Du tar det på allvar.
Aha. Det som hände på kursen var i alla fall att en människa förstod inte att hans mic var unmutad.
Oh,
så att han, då utspelades liksom ett samtal när hans fru kommer in och är arg för en grej som hon har hittat i bilen. Ja, den låg i bilen. Där låg i bilen. Varför har du glömt den i bilen? Och det blev sånt jävla hallå. Och
har du någon aning också, vad det kan ha varit?
Nej, jag tror att det var något mög. Alltså något som har legat och blivit dåligt. Och det var liksom det som utspelade sig. Och då skulle jag vilja efterlysa. Alltså jag tänker som att folk... Sånt här spelas ju in. Och snart så anar jag en ny rörelse med så här, outtakes från... Zoom-samtal, du vet, ja, saker har gått snett. Och det är ju, det finns ju en video som cirkulerar nu som jag tror att väldigt många har sett, som är så här typ when your wife has a job and you don't, och ser den som går runt med ett hästhuvud i bakgrunden. Har du sett den här? Det är en TikTok.
Nej.
Ja, det är en TikTok-grej. Och jag tycker inte att den är så jävla kul, för den är så uppenbar setup på något sätt. Att Jaha. Det är någon som sitter och jobbar i förgrunden och ser en som dansar runt med ett hästhuvud i bakgrunden och typ snubblar.
Nu ska jag kolla på den. Så vi...
ja. Men den kan ni titta på. Den kan vara lol. Men i alla fall, den typen av videor fast liksom mer kanske äkta scener hoppas jag kommer komma loss inom snar framtid.
Det blir ett intressant tidsdokument. Vi såg i veckan, det är det här med forskare som är med. Förut så kom ju det här klippet på en man vars barn kom inspringandes i bakgrunden. Hans fru fick i panik riva ja. Ut dem. Och hon lät mer än vad de gjorde från början. Sen ja. Har vi det här som kom i veckan. En forskare med på amerikansk tv. Sitter hans katt och rensar ut sitt rövhål ordentligt i bakgrunden. Det kommer ut på Britta och Parisa på Instagram. Och så i veckan fick vi äntligen vår första videointervju med Anders Tegnell hemma hos honom. Då har folk gått loss på att spekulera i bakgrunden vad man ser där.
Ja, alltså kan vi anonymt. Tala om detta? Jag skärmdumpade för att jag ville skicka till dig här. Har du någon teori om vad jag kommer att ta upp?
Ingen.
Spjutet. Spjutet ovanför fönstret.
Jag tror att spjutet har undgått alla.
Du skämtar! Vad är det då? Är det inte ett spjut?
Nu är det skop.
Det är som det är en artefakt.
Antingen så är det något han har snott med sig från en resa till Zimbabwe. Jajamän. Från ett museum. Och han tänkte, jag kan påta mig i trädgården. För han har ju Jajamän. Verkligen gjort sig känd som en trädgårdsman. Eller så, det är någon, det ger lite den här vibben när man är hemma hos någon. Och de har så kallad väldigt brett, generiskt sagt, afrikansk konst på väggarna. Anledning att misstänkliggöra personen, nummer ett.
Verkligen.
Och den ger de vibbarna. Det här åker också ut på Britta och Parisa. Vad tänker du om det här, den här bilden?
Alltså precis som du säger, jag tror så pass mycket om honom att jag tror, det här har han inte köpt i liksom någon gift shop på Kapstadens flygplats, utan det här är något som är the real deal. Men det ser ju onekligen ut som att det är lite CA som händer här på vägen i alla fall. Det tycker jag.
Han var ju nyligen i Somalia väl och hjälpte till med epidemiologi, gör att han kanske fick med sig någonting därifrån.
Hjälpte även till med spjut.
Men Britta, jag är nyfiken, hur går det med programmet? Jag vill inte missa en chans.
Vadå?
Att prata om showen. Är ni igång? Får du säga någonting?
Men det sjuka är ju, alltså, folk håller ju på och frågar så här om säsong 2 och det som jag tror att man inte tänker på då, det är så här, okej, jag vet att vi är många som sitter hemma nu istället för att gå ut på pubber och barer och så vidare. Shoutout till alla som tydligen var ute på Södermalm i helgen.
Eller Hanna... är det shoutout?
Nej, alltså jag menar o-shoutout.
Eller hur, vad är ordet? O-shoutout.
Un-shoutout. Till alla som var ute i helgen. Det känns jättekonstigt. Men alla andra som sitter hemma och så här matar grejer, alltså bingear saker på olika streamingtjänster. Så, alltså det man inte tänker på, det är så här, okej att ni klämde alla avsnitt av Bondgårdsgrejen på en dag, men vi lever, vi måste ju liksom leva ett år till innan vi kan liksom leverera en säsong 2, om du fattar hur jag menar.
Det är, men har du börjat gå så långt att det är backlash-stämning? Att folk känner sig svikna att ni inte släpper mer.
Ja, förmodligen. Och det kan ni ha.
Ta det som en komplimang, Britta.
Nej, men så därför så skulle man ju säga att man applåderar sådana här initiativ som John Krasinski, som gör någonting som inte är lika mycket, lika produktionskrävande, om man säger så. Någonting som man kan göra från sitt eget vardagsrum. Vi kanske behöver ett sånt format, helt enkelt. Pitcha alltså, gärna om du sitter på ett.
Men ska jag säga det här? Vi har ju velat ha någon som är lite duktig på bild och video och sånt till vårt sociala mediekonto, Britta och Parisa. Jag slänger in det här. Kan inte ni bara DM oss där om ni är någon som skulle vilja löpande hålla på med projekt som ni kan tänka er kan ligga där? Ja. Vagt! Varsågoda. Nu kör vi igång.
Jag såg att du delade det här med Trumps supporters som går ut och protesterar mot karantän.
Det är så dumt!
Det är så dumt och det är samtidigt, precis som du ringade in, alltså, man hade typ inte kunnat hitta på det här. Det är liksom det som komedi utspelas i verkligheten och också är potentiellt farligt.
Men liksom. Så här, en person ståendes utanför, alltså det här är ju perfekt. Ståendes utanför en donutkedja, blir det mer amerikanskt, med en amerikansk flagga, har hon ett plakat där det står give me liberty or give me death. Och man bara, ja, det är exakt det här handlar om.
Det är bara de två... det du har att välja på.
Du har en uppsjö av donut-alternativ, men här är det bara de här två alternativen du har.
Man kan också zooma in på det faktum att, alltså, hon skulle ju tekniskt sett kunna köpa munken och äta den i sitt hem till exempel, eller köpa den på någon online, alltså i USA levereras ju typ allt till dörren.
Mm.
Det jag tänker på, jag kan inte låta bli att spinna vidare på och fundera på vad ett förslag på skylt som du skulle kunna gå ut med i såna här tider,
mm-hmm.
vad du tycker, alltså rättigheter som du tycker har tagits ifrån dig. Det var ju folk som bara, I need a haircut och sådär. Men däremot så ser jag framför mig att du absolut skulle kunna gå ut med en skylt där det står låt en kvinna quizza offentligt.
Alltså när, om 3-4 månader så kommer jag liksom få nog.
Ja, men exakt. Tänkte på dig nämligen när jag läste den här nyheten i The Guardian om en människa som saknade sina pub quiz.
Ja.
Det är ju en grej, inte minst i England, men alltså också här i Sverige. Att man helt enkelt ses på puben och har en quizrunda. Inget konstigt i det. Men då var det en människa som hette, han heter fortfarande, en människa som heter Jay Flynn, ville då liksom organisera ett virtual pub quiz. Alltså han postade på Facebook att han skulle ha ett pub quiz. Och eftersom han inte är så bra på sociala medier så råkade han sätta den på public. Han skulle göra det här bara för sina vänner. Och då så när han tittade till den här, det här eventet nästa gång så hade han fått 30 000 deltagare.
Vad mysigt.
På sitt virtual pub quiz. Och nu varje torsdag kväll så hostar han The Virtual Pub Quiz och 155 000 människor tunade in senast.
Otroligt kul. Jag söker upp det här nu och kommer nu ägna mitt liv åt att någon gång vinna The Virtual.
Ja, och kan inte du attända det här och så kanske du kan, alltså den här liksom fame and fortune som du kanske är lite snuvad på nu för tiden, så kan du, om du gör bra ifrån dig på det här pubquizet, så ja, det blir ju i alla fall en tidningsrubrik, känner jag.
Nu jävlar.
Grejen är att jag har liksom hittat en ny podcast, eller jag har lyssnat på ett avsnitt, men det får mig att känna att döma hela podcasten på förhand, och det är ett exceptionellt bra avsnitt av en podd som heter Reply All, som handlar om typ internetkultur framförallt.
Vilket roligt namn. Min största sorg är att vi aldrig la lite krut på att komma på ett bra namn.
Det här avsnittet heter The Case of the Missing Hit, och den har liksom känslan av ett true crime avsnitt. Fast det handlar om popkultur.
So this week, our listener with an unusually thorny technical problem is a guy named Tyler Gillette.
I was leaving a dinner party with my wife. I think it was a holiday party. And I had had a couple of beers, and we're driving back to our place. And as I tend to do, you know, I'm trying to get her attention, make her laugh. And I'm singing this song that's stuck in my head. And she's asking me, like, what is this? What is this weird song you're singing? And so I was like, you don't know this song? This is like a huge thing in the 90s. I can't believe you don't know this song. So I pull my phone out to try to find it so that I can put it on Bluetooth and we can listen to it on the drive home. And I can't find a single lyric to this song. I can't figure out, you know, who made it. Nothing, no information anywhere on Google about this song.
Grejen är då att det här podcastavsnittet, jag ska inte ge bort för mycket. Det är så jävla bra. Och det blir då att han går till ganska desperata åtgärder, kan man säga, för att försöka lösa det här mysteriet med den här hitten som han kan typ en hel vers och själva, vad heter det, refrängen på, men den går inte att hitta någonstans och det finns typ ingen annan som känner igen den.
Thank you. Long before I held you in my dreams, you came and captured my imagination. Though some things are never what they seem, I'll
never have to. Så frågan är ju då, har han kanske bara hittat på den, eller är det en hit som för alltid har raderats? Alltså det blandar in liksom hela redaktionen på The Rolling Stone magazine. Alltså det är väldigt, väldigt, just för att han ändå är så här en filmskapare. Och apropå det där då, som du sa om John Krasinski, att när kreativa människor får liksom lite för mycket tid kanske, eller möjlighet att gå loss på såna där saker som bara finns i deras huvuden, så blir det så, det blir så jäkla, det tar så stora vändningar, eller vad man ska säga. Och den är så otroligt fint berättad. Esquire.com har skrivit om den, GQ har skrivit om den, The Guardian har skrivit om den, och Esquire formulerar det som att even if you hate podcasts, have never listened to a podcast before, this one is a must. Take a warm shower or bath, walk around the block, drag yourself, isolation, mates or family into a room, listen to this podcast episode, it's that good.
Men gud, att man vågar sig på en sån recension. Varför kan inte vi verkligen få såna översvallande recensioner?
Och den här podden är alltså så pass lyssningsvärd. Den anses då redan vara typ ett klassikeravsnitt. Och det är också roligt att lyssna på det. Alltså det är liksom, man fnissar. Och jag tycker verkligen att det är ett måste. Och den här podden har tidigare, de har bland annat, vad sägs om det här avsnittet, The History of Incels, går de till botten med. Det är liksom, ja, men väldigt så här, en ny bekantskap som jag är väldigt peppad på att lära känna mer.
Hollywood liberals har ju dragit fram sina proteser ännu en gång för en historisk serie, nämligen HBO's Mrs. America.
De har dragit fram proteserna. Tack snälla för den.
Det är nämligen decenniet som slarvigt kallas kvinnorörelsen, som avhandlas, alltså åren 71 till 81, lagt grunden för mycket av det vi tar för givet idag. I Sverige hade vi motsvarande grupp 8-rörelsen och sådär. Det här känner vi till, både du och jag och poddlyssnarna. Dock är det en otrolig cast, the casting. Det kanske du har noterat i flödet, att de har lyckats få med sig typ
alla kvinnor i Hollywood.
Ja, men det är lite som en sån här, en svensk film ska ju alltid samla upp hela skådis-Sverige för att mätta många munnar på något sätt. Tomten är far till alla barnen. Då är det liksom varenda person som har haft en roll någonsin ska med, ska in. Det här är ju dock toppskiktet på något sätt. Kate Blanchett spelar den konservativa kvinnan som motsatte sig kvinnorörelsen, Phyllis Schlafly, som fortfarande är ansiktet utåt för det på något sätt. Ja. Och sen har vi Rose Byrne, som vi ju känner till kanske allra mest för Bridesmaids.
Yep.
Där var hon den fruktansvärda nya bästisen till en kompis. Och det kan man ju, det har man varit med om. Och sen, hon spelar då Gloria Steinem. Och det är både en av feminismens förgrundsgestalter, men också poddens.
Ja, verkligen.
Nämns jämt, mer eller mindre. Och så spelar Uzo Aduba, som jag tror många såg i Orange is the New Black. Hon spelar historiska Shirley Chisholm, som man ser den första afroamerikanska kvinnan i amerikanska kongressen. Och sen har vi med till exempel Elizabeth Banks, Niecy Nash och liknande. De har kostat på sig. Och vi befinner oss i Nixon-eran. Och det är intressant, för då kommer den här rörelsen som en motvikt egentligen. Att han då har fått med sig konservativa USA och de värdena. Det är en era som vi kanske sist nämnde kring Hillary-dokuserien. Andra vågen av feminism där. Och såklart den backlashen som kom. Och som har kommit sen dess. Och nu tänkte jag gå igenom tre lite mer övergripande punkter i vad som jag ser som eviga sanningar utifrån den här serien. Jag fick ju förhandsvisningar på den, och nu finns de tre avsnitten ute som jag såg när det begav sig. Så tre punkter på liksom eviga sanningar. Och jag vill bara lyfta ämnet för att få prata med dig om vad de här motsvarar idag. Så det kan du ha lite i bakhuvudet.
Mm-hmm. You know, the one thing I've got going for me is the feminists think it's settled. They're not expecting a fight.
The other thing you've got going for you is no one likes feminists. Not even liberals.
Oh, that's true. They're no fun.
Alltså, det som är väldigt kul med det här, det är ju att, alltså, är det en komedi? För det är ju, jag tycker att det är lite svårt att avgöra tonen ibland, men det är liksom så jävla kul att det är, alltså, det är ju skratt på det här.
Det är skratt på det här, men jag tror att det är skratt på det här för att du och jag tycker att det är roligt. Ja, att det är skrattretande, att det är så löjligt och sant. Och
det är min bästa genre, accidental comedy.
Ur historiska skeenden. Nischat. Det var punkt ett. Nu är det dags för punkt två.
Miss Steiner, can I ask you one last question, if you don't mind? Betty Friedan in a speech yesterday said, quote, Gloria has never been part of the organized women's liberation movement. The media tried to make her a celebrity, but no one should mistake her for a leader, end quote. Any comment?
If I have a lot of problems with my being a leader in the women's movement, I'm sure she has a lot more.
But we need a face, a pretty face.
Is that my only value to the movement?
No, we need your tits and ass too.
I don't want people listening to me just because I have a pretty face.
I would love it if people listened to me because I have a pretty face. Then I wouldn't have to shout. Who cares why they're listening? They're listening. You think Kennedy agonized over whether he beat Nixon because of his looks? No, he thought, I can't believe I get to be president and stop Marilyn Monroe.
Även feminister hatar feminister.
Mm-hmm.
Evig sanning. Och de här klippen var alltså från releasefesten på Guggenheim för Miss Magazine, som alltså var den första feministtidningen frontad av just Gloria Steinem. Jag tror att du, Britta, också kanske ser det, att de har valt att porträttera Gloria lite som den tidens influencer på något sätt. Ganska glättig, ytlig persona som pratar på någon slags valley girl engelska. Och det har de gjort av en anledning också. Det kanske man reagerar på om man ser det här och inte känner till det, men Gloria ansågs av många vara en glamour girl som bara anslöt sig till feminismen för att det passade hennes syften att bli känd. Och det är såklart ett sätt att försöka svartmåla och dumförklara en kvinna i offentligheten. Det här har hemsökt Gloria väldigt, väldigt länge. Och det är en kul slump, det är inte en slump, men att jag har Nora Ephrons essäsamling hemma som innehåller ett möte med just Gloria Steinem från 72. Oh. Nora Ephron är alltså en återkommande person i podden också, som är manusförfattare, journalist, gjort massa filmer. Vilka ska vi nämna? You've Got Mail, Sleepy,
ja, men jag tycker
Seattle.
Man ska söka på henne på sin, alltså sin bokhandel och beställa hem lite novellsamlingar av henne.
Harry mötte Sally, och såklart novellsamlingarna och böckerna som Heartburn och liknande är essential.
Heartburn är, alltså, för alla som någonsin har separerat eller typ överhuvudtaget så här, lever i en relation, skulle jag vilja säga, så här, läs Heartburn.
Och otroligt kvick, rolig, klarsynt rap. Det är liksom, som vi sa förra veckan, allt man vill vara med sitt yrkesliv, Nora Ephron.
Ja, och, men jag älskar att du kan din Steinem så bra, för att grejen är så här, jag känner liksom inte riktigt att jag kan inte avgöra om det här är ett korrekt porträttering av henne. Men du menar alltså att du känner igen din Gloria Steinem. Det är inte, alltså, för jag tänker så här, om det är ett grepp att försöka knyta an till någon sorts modern företeelse.
Alltså jag tänker att det jag reagerar på med det här är att absolut kan Gloria haft en annan framtoning i det att hon uppfattade som glamorös och inte förde sig och pratade på samma sätt som röster inom politiken gör och gjorde. Men det jag menar på är att tolkningen av det som oseriöst, eller tolkningen av det som ointelligent, det är där patriarkatet ligger. Det handlar ju direkt P-ordet. Ja. Men att man använder det mot henne på något sätt. Och idag har vi kommit längre med det, att man har gett fler personer utrymme i debatten och har andra krav på framtoning, och att kvinnligt inte per automatik betyder korkat. Men då var det fortfarande så, vilket många gör nu också ju, att efterapa manligt beteende för att verka seriösa. Men det här med Gloria, Nora Ephron...
Får jag bara säga en sak om det där? Alltså det där är ju, jag skulle bara vilja lägga in en passus när det är så här, efterapa manligt beteende är ju också, alltså det är ju som en balansgång där mellan vad, att vi breddar och får vara fler saker som kvinnor. Alltså är det att efterapa manligt beteende, alltså vad lägger man i manligt? Alltså där tycker jag ändå att det finns bra och dåligt. Alltså det behöver inte vara att man efterapar något manligt, utan mer kanske tar sig i rätten som kvinna.
Ja, jag menar det, alltså både utseendemässiga och hur man för sig och pratar. Och att det, där ligger det väldigt mycket historiskt i att vi vet ju det, första gången en kvinna pratade i radio så blev ju Sveriges Radio nerringt med att vad är det här för vidigt, jämt, ja, skrikande, hysteriskt. Ja. Och där, ja, ligger tolkningen och värderingen. Jag menar inte att man tar för sig eller ambitiös eller är assertive. Det är absolut inte det jag menar.
Nej,
jag menar
precis.
Bara framtoningen också... fysiskt.
Ja, jag menar också typ lite så här att ha kostym och sånt där. Att det, alltså att man...
Ja, men det har ju alltid varit hög status då. Jag läste en text för några år sedan om att androgynt till exempel används alltid som en positiv sak när det handlar om att kvinnor efterliknar typiska manliga attribut. Men sällan är det hög status när män approprierar vissa kvinnliga attribut. Och det tycker jag har med statusfenomenet att göra.
Ja, verkligen. Men sen är det frågan, alltså det som jag bara... så här, är det, ska vi kalla det för manligt? Alltså är det
manligt
det,
kodat? Det är manligt. Det är det, ja, manligt kodat. Men sen tycker jag alltid att man ska försöka uppvärdera typiskt feminint kodat. För att det ligger så mycket i oss betraktare som automatiskt tolkar någonting som oseriöst. Och det här är ju bara första mötet med Gloria.
Jag tycker att det här är en sån jävla intressant diskussion. För att det där, alltså för det är ju en sån sak som jag har battlat inom mig själv, eftersom jag sen ganska tidigt har, alltså jag ansågs ju då vara en så kallad, som jag hoppas att vi kan typ hitta ett annat ord för, men pojkflicka när jag var liten.
Samma här.
Och det var ju, alltså det var ju mer tror jag för att jag kände att jag hade friheten att vara precis som jag var, vilket då i vissas ögon innebar att jag var pojk. Flicka, vilket är så jävla konstigt att då har jag plötsligt inte typ 100% rätt till mitt eget kön, eller liksom, jag är inte den där konflikten, så jag blir alltid så här, jag bara studsar på när man säger att det är så här manliga attribut, för mig är det kanske mer att man inte behöver välja antingen eller.
Men det är ju en utopi. Sanningen är ju den att det finns manligt kodat och kvinnligt kodat. Väldigt,
jo, precis. Men det, blir, det är ju,
reklam och sånt.
Men det är ju också damned if you do, damned if you don't. För att man anses ju inte vara hög status som tjej om man är en pojkflicka. Utan då är det så här, fuck you typ. Du ska rätta dig i ledet och vara som de andra tjejerna. Annars tycker vi att du är jättejobbig.
Jag
så
menar
det är ju väldigt,
mer
så här,
att...
Ja, men det är liksom en det är en väldigt intressant diskussion tycker jag, och please continue, alltså jag tycker jag älskar att du tar upp det i det här, alltså att huruvida Gloria Steinem då var liksom sämre feminist för att hon var då typiskt kvinnlig.
Ja, eller? Och det är det jag syftar på framför allt, eller nästan bara. Vilka får utrymme i debatten och tar vi dem på allvar eller inte? Jag hatar ju när man avfärdar kvinnor för att de ger uttryck för vad som är typiskt kvinnligt kodat. Och det som Nora Ephron beskriver i sin essä Miami från 72, när det här var på tapeten. Every so often someone suggests that Gloria Steinem is only in the women's movement because it is currently the chic place to be. That always makes me smile because she is about the only remotely chic thing connected with the movement. Och det här skriver ju Nora med lite glimten i ögat för att göra ner de som använder det för att motarbeta Gloria. Och det här är bland det första vi ser av Gloria i serien. Och jag tror att det är placerat just där för att det ska få oss att bli nyfikna på henne. Att hon innehåller sådana, för oss är det en dualism på något sätt. Men som du säger, vad är det som gör att det skulle omöjliggöra hennes engagemang politiskt? Och det tror att det väcker någonting i alla som ser det här. Jag hoppas det i alla fall. Den här kvinnan som kritiserar Gloria är alltså Betty Friedan. Jag vet inte om alla känner till sin feministhistoria, men hon skrev, kan jag säga lite kort, The Feminine Mystique, som blev det som tände hela andra vågen inom feminism egentligen. Från att kvinnors enda syfte skulle vara att föda barn och vara hemmafruar, så vågade Betty sätta ord på den här gnagande känslan inom de här kvinnorna. Is this all? Är det allt livet ska få innehålla och innebära? Det kan man kolla upp om man är nyfiken på det.
Det låter helt underbart. Jag vill också bara säga den där saken med, alltså det känner jag ju också relatera till så jävla hårt, att det är så här, man ska ansluta sig till feministiska rörelsen för att det typ är coolt eller chic. Och vilket är liksom så jävla ljug. Och det är också en sak som jag tror att jag gissar att du också blir anklagad för det, eller jag gör det i alla fall, jag blir det väldigt ofta, att det är så här PK-gänget, att man liksom gör någonting bara för att det anses coolt, och det enda som händer alltså om man råkar göra någonting som då enligt vissa koder som PK, det är ju bara att man får en massa skit för det.
Och så
att det
är ju,
alltså, det är ju det är en så jävla klassisk grej, och jag får lite så här can't believe I still have to protest this shit känsla, för att det är så här, jag blir så otroligt deppig av att det är samma grejer som man höll på att protestera mot och grejer med på, alltså det som visas i den här tv-serien.
Men det är ju på grund av det du är inne på, att stora röster i offentligheten gör ner kvinnor som är feministiska, försöker misstänkliggöra dem med att, men det här gör de bara för att få uppmärksamhet eller bli kända. Ja. Vi hör det i poddar som Alex och Sigge. Alltså det är så pass brett omfamnat, den antifeministiska agendan. Och Gloria Steinem satte ord på det här i boken som jag citerade varannat avsnitt, som heter My Life on the Road. Vi har nämnt den förr, där hon säger: I was angry about the human talent that was lost just because it was born into a female body, and the mediocrity that was rewarded because it was born into a male one. Och det pratar jag om då apropå Betty Friedans feminin mystik, så man förstår var den här rörelsen befinner sig. Det är de här trakterna. Vad är kvinnor kapabla till? Vad ska kvinnor ha för frihet i sina liv? Det blir någon slags hemmafru kontra frihet, och med allt ansvar den friheten kommer med. Men det här, ska vi prata om feminister som hatar feminister? Ska vi inte bara göra det?
Gärna.
Jag tror att vi har velat göra det ganska länge.
Men får jag bara säga en sak, ett tillägg till? Alltså, en grej bara apropå det där med att vi fortfarande håller på att tjafsa om samma grejer som man gjorde då, det är ju att den här Equal Rights Amendment som de höll på och försökte få igenom, den är ju fortfarande inte genomklubbad. Eller hur?
Uh-huh.
Alltså det är ju fortfarande, alltså att kvinnor, att Equal Rights Amendment ska handla också om kön. Att man ska ha samma rättigheter, och det har liksom inte lyckats. Det har inte kommit någon va?
Men och nu också i coronatider så har vissa ledare försökt använda det för att få ner kvinnors rättigheter, få bort aborträtten och så vidare. Så man måste alltid vakta om, värna om feministiska värden. Det här med feminister som hatar andra feminister. Mm. Alltså en del av mig vill sällan eller aldrig ge dem luft. Dels inte spela med. Det har varit min approach väldigt, väldigt länge, att jag känner att bara genom att jag fångar upp den här kroken de slänger ut, eller den här uppenbara trollkommentaren i någon podd eller någonting, att man är med och förstärker fenomenet på något sätt.
Mm.
Hur förhåller du dig till det hela?
Ja, men lite så kan jag tycka. Alltså, med vissa grejer så är det ju så att det finns i, liksom, man har ingenting att vinna på att prata om, det ger bara mer luft på något sätt.
Ja, alltså jag är för intern kritik, att det finns debatter där man för utvecklingen framåt, men det är så uppenbart när syftet bara är förnedrande eller illvilligt, eller att de här personerna misstänkliggör eller motsätter en av andra anledningar, bara rent liksom förakt eller bara något personlighetsmässigt.
Mm.
Det får stå för dem, känner jag.
Jag håller med dig om att det i vissa fall är lämpligt med om vi ska då kalla det intern kritik, även om vissa då inte tycker att de står på samma lag, så tycker jag som om vi kan se så här, feminismen i stort, så kan jag tycka att det ägnas otroligt, alltså förvånansvärt mycket energi på att misskreditera och snacka skit om varandra inom under det här ett och samma paraply. Och jag känner bara att det enda som händer med det är att det vinns mark på andra ställen. Oh, där vi kanske egentligen borde haft våra positioner istället, eller riktat våran fokus mot istället.
I thought we had the votes.
We had the votes, but then this group showed up with bread and suddenly we didn't have the votes.
What group?
Housewives with bread and baked, you know, homemade.
Is that all it takes to get a man to change his vote?
Well, there is also jam.
Oh, they finally found the best smokescreen for their chauvinism. Women.
We must stop these commie, radical lesbians from changing our way of life or it will be chaos. Yes. If we don't put the brakes on the ERA, the traditional family will be destroyed. And once that's gone, it's goodbye, America. The Lord made men and women different, just like he did white people and the coloreds.
Yeah. Vad kul att EBT kunde göra en liten cameo här, eller?
Kul att du kommer att tänka på det. EBT, numera Ebba Busch alltså. Commie radical lesbians. Det har man eventuellt själv hört i sin lilla del i offentliga debatten. Det här tar oss i punkt nummer 3. Och det är varför det finns kvinnliga antifeminister och vad de egentligen vill. Jag kallar den här gruppen för diademhögern. Det är någon slags kvinnor är kvinnor, män är män höger. All höger är ju inte sån, såklart. Men det som har hänt här alltså är att när ERA, alltså Equality Rights Act, ska klubbas igenom, så har några konservativa kvinnor fått nys om det här och har organiserat en motaktion på själva röstningen. Då kommer de dit med sitt största vapen, vilket är hembakat bröd. Otroligt stark scen, tycker jag. Och det andra klippet med Kami Radical Lesbians är då den amerikanska söderns förgrundsgestalter inom antifeminismen, som då klumpar ihop det här med att det har med, alltså, liksom svartas nya rättigheter, så är det här en fara för landet. Och de rörelserna brukar hänga ihop, vilket jag tycker är ganska intressant. Just de som är pro, inte pro-rasism, men de är inte pro-antirasism, om man säger så. Och när jag då funderar på varför det finns kvinnliga antifeminister, det är en fråga som inte är för långt ifrån varför det finns feminister som hatar andra feminister. För många av de här kan ju utåt sett ibland säga att de är för jämställdhet lite vagt. Det händer ju. Och jag tror att vi gör ett misstag i att förakta och avfärda den rädslan som någonstans finns i de här personerna. För det är ju ändå kvinnor som... alltså jag vill hjälpa lika mycket som kvinnor som tror på det man säger. Och om man verkligen tittar på det här, så kan jag först känna att den här serien är alldeles för färgad av uppenbara slagsidan här av åsikter från Hollywood liberals. Det är väldigt färgat att vi ska förstå att den och den är demonisk och hjärtlös och hit och dit. Och, men jag vill verkligen förstå varför det finns en motrörelse. Och det är vissa få stunder det finns någon slags empati kring varför de här kvinnorna jobbar så hårt med att få bort kvinnorörelsen. Och det är ju, i deras fall så var det för att de såg det som att de skulle bli av med skydden som fanns för hemmafruar i form av underhåll och barnbidrag och så vidare. Och Britta, vi har ju varit med om att en viss falang av äldre kvinnor, inte alla, vi har jättemånga som också är väldigt fina mot oss, uppmuntrande, men en viss falang blir väldigt provocerade när yngre kvinnor tar till orda, vågar göra saker som de inte vågar göra. Och det tror jag, om man är uppfostrad med de här tongångarna och den här mentaliteten, kan du förstå, alltså du blir uppfostrad med att du är till för en sak och att det en dag slutar vara värt någonting.
Jag tycker det finns flera saker här. Dels det du säger, att man är uppfostrad med att det är på ett visst sätt och så ska det nu inte vara sant längre. Men sen så tror jag också att det finns en rädsla också för, jag vet inte om det här är för lång tid och spår, men så här, att man inte då kan också tycka om män. Eller liksom att man inte kan, att man måste ifrågasätta allt med sin heterorelation. Eller att man, alltså att så här, nej men det, jag tycker lite att det är samma personer som bara, nej jag är inte feminist för jag hatar
just
inte män.
Just det.
För att, och att man inte liksom, att båda sakerna kan finnas. Att det betyder inte att man ska göra ner män på något sätt. Och det betyder inte att du måste sluta hänga med dina killkompisar. Mm. Det är liksom inte det. Och jag tycker samtidigt som när du börjar prata om, när du pratar om den här viljan att förstå, så tycker jag för min del så finns en viss del av min förståelse hos, alltså för att jag lite grann har varit sån att jag typ ville alliera mig med killarna och därmed snacka skit om tjejerna. Därför att det är på många sätt mycket roligare att vara på killaget på något sätt.
För att de har ju tillgången till allt. De får bete sig hur de vill, de har alla friheter.
Och genom dem, och så tror man liksom lite falskt att man genom dem kan få samma rättigheter och så vidare. Men det får man inte, för man är aldrig en likvärdig medlem. Och det här låter ju jävligt deppigt, men det, alltså, jag tror att det här är en ganska viktig sak att liksom erkänna. Och det var faktiskt en snubbe som sa det till mig första gången, som faktiskt var som ett slag i magen, fast det var, han sa det bara så här lite casually som ett skämt. Det var en kollega till mig som jag var väldigt tajt med, som bara, alltså du tror liksom att du är på killaget, men du kommer liksom aldrig vara med i killaget, typ hahaha. Och det var verkligen så här, för mig vändes hela livet typ i 180, och bara nej, just det, alltså jag måste, tjejlaget är det som alltid kommer omfamna mig hårdast. Det är det som, det är där jag har mina likar, och det är där jag, det är dem jag måste kämpa för, och jag kan inte vända dem ryggen om jag vill ha varaktig förändring liksom, i samhället och i min egen
lilla klick. Men du kommer in på det här med förhållningssättet till män, och det har ju såklart varit en av de sakerna som derailar debatten. Och det är också ett spår i den här serien där vi ser det på både vänsterfalangen och Glorias egen relation med en man som är feminist. Men också det att, som du säger, om vi ska dra det här till en samtida parallell, så finns det ju såklart antifeminister som gör sig relevanta och avancerar just på att motarbeta andra kvinnor.
Exakt.
Ingå i förnedringen att svartmåla andra kvinnor. Och det är
men
för att
gå
det,
killars ärenden.
Och det är för
jag.
Att det är hög status, inte bara i samhället men också bland män.
Jag tror att vi tänker på några tongivande personer liksom, på diverse...
Absolut, för att det är så man får mäns position. Uppmärksamhet och mäns erkännande, och än så länge så är det de som sitter på de flesta maktpositioner och kan rekrytera till det ena och andra, produktioner, projekt och allt vad det är. Och det är ju en fälla man riggar åt sig själv på något sätt.
Ja, verkligen. Alltså, det är klart att det är roligare att säga så här, fan vad liksom...
Vilka dumma
alltså,
horor.
Ja, alltså att gå emot... Jag kan också tycka att så här, det är så jävla jobbigt att vara så arg feminist hela tiden. Det är liksom, det är klart att det är roligare att vara lite så här motvalls och bara fuck tjejer så här. Jag tycker killar är liksom härliga. Men det är så här, det kommer inte ge dig högre lön. Det kommer inte minska gapen mellan oss. Det kommer inte, det blir liksom inte bättre för dig bara för att du känner att så här, ja men jag så här, jag är nöjd med, alltså så här, varför ska man hålla på och bråka? Jag känner det är också det. Och
men det är därför det inte det är därför det inte lika förekommande heller bland kvinnor som är lågavlönade, ensamstående och liknande, för att de är de som inte är omfattas inte av mäns skydd, vare sig det är genom gamla pengar eller en framstående man du försörjs av. Och det här blir väldigt tydligt i serien.
Så jävla bra sagt.
Det blir väldigt tydligt i serien. Det här blir väldigt tydligt i serien just då, för att Kate Blanchett, som ju spelar den här väldigt kända antifeministen Phyllis Schlafly, att det är så att hon alltid har velat avancera inom, i hennes fall, politiken. Men det är först när hon höjer rösten mot kvinnorörelsen som hon får männens erkännande och får av männen en slags ett godkännande att ge sig in i debatter och vara på TV. Alltså kort sagt, det är först när Kate Blanchetts karaktär gör ner andra kvinnor som hon lyfts fram av män. Och jag ser det och blir nedslagen. Jag kan inte ens skratta. Mm. Och det är ju för att vi såklart lever i det här. Det pågår en jättebacklash mot allt vad feminism och jämställdhet, mänskliga rättigheter heter. Och jag var också nedslagen för att vi pratade om Hillary-dokuserien för några veckor sedan, som många av er har sett. Och den slutar just på en end note som är: kommer en kvinna någonsin kunna bli president? För att ju alla, både män och kvinnor, fucking hatar kvinnor.
Jag tycker att det finns något djupt pinsamt med Sverige också, för att vi tycker att vi är så jävla jämställda och vi har kommit så långt och vi delar lika på föräldraförsäkringen, bla bla bla. Mm. Men vi har ju inte lyckats producera en framstående politiker som får vara just politiker i första hand och inte liksom... Och som, vi har ju inte fått någon till en ledande position, en person som kan leda vårt land, som är kvinna.
Mm.
Alltså, vi är ju... Nu börjar ju vi bli pinsamt efter på den grejen. Alltså, jämfört med våra nordiska grannländer, inte minst, men liksom i världen. Typ. Mm.
Och ett problem med att vi vid någon punkt kom fram till att Sverige är det mest jämställda landet i världen, att det har dämpat av all utveckling och all debatt. Så fort man försöker lyfta det här så får man mothugg i form av: vadå, gå och bo i Saudi istället? Ja, för det var det som var alternativet.
Ja, precis.
Ja.
Freedom or death. Freedom att köpa min nothing. Donut eller dö.
Ja, det här var i alla fall Mrs. America, kvinnohats läxor från den här serien på HBO. Det finns 3 avsnitt ute. Den är som sagt väldigt färgad av Hollywood liberals, men i stort och gott ändå ett vettigt tidsdokument och kul att se om man vill ha lite bättre koll på historien.
Jag kan inte låta bli att tänka på ett sidospår, en slags bubblare då. När du pratar om det här så kommer jag att tänka på en serie som jag inte har tagit upp ännu i podden, nämligen For All Mankind, som är Apples astronautserie som utgår från det fiktiva scenariot att Sovjet skulle ha varit först på månen och med en kvinna, ska sägas. Och det föder då att ett gäng kvinnoastronauter raskt ska fostras på NASA. Och i den här serien, som för övrigt har Joel Kinnaman i en av rollerna, mitt frikort, det är känt sedan gammalt. Det här är ju i en tidigare era än 70-talet, det här är ju typ 50-60-tal, där det är väldigt många hemmafruar. Man får bekanta sig väldigt noga med fruarna till de här stjärnorna, astronauterna, som ska upp i rymden. Och då är helt plötsligt så när tables turn och det plötsligt måste hittas, vaskas fram en kvinna som ska upp i rymden tillsammans med de här männen. Det blir, alltså det är faktiskt en ganska intressant, det som händer där, och den är stundtals liksom ganska blaha, men den är ganska sevärd utifrån det perspektivet, att men vad som händer när man fuckar med hemmafrurollen. Ja, men den är värd att kolla in, alltså, när man nu har börjat komma på bottenskrapet i sina streamingtjänster, så kan man kolla in den här.
Men apropå serier som är sidospår, så finns ju Self-Made ute nu med, alltså, Octavia Spencer och Tiffany Haddish, en poddfavorit. En kvinna som blir entreprenör och motståndet hon möter. Den här har fått lite ojämn kritik, men är ett fantastiskt tidsporträtt och kostymdrama såklart. Men det är lite osäkert där kring spåret om kolorism. För där menar man på att hon blev motarbetad för att hon var snäppet mörkare än afroamerikanska kvinnor i den här industrin. Och det menar man på nu bara är påhittat för dramaturgin. Det känns lite ofräscht, tycker jag. Aha, jag kommer ändå okay. se den för att stötta Octavia och Tiffany och för att jag är intresserad av den livserfarenheten på Netflix.
Parisa, du var ju på vårt bröllop, mitt och Kalles.
Ja.
Resultatet av idogt videochattande. Vi gjorde ju en extremt cheesy grej som, alltså, utöver att vi gifte oss på typ en bergsknalle med havet som utsikt, så gjorde vi en annan väldigt cheesy grej. Kommer du ihåg vad det var?
Nej.
Det fanns en sång och som sjöngs, och det var inte av mina bästa vänner Sara och Lovisa som sjöng Halo i a cappella under visen. Det var ju oförglömligt. Utan jag och Kalle sjöng ju en sång till varandra.
Men Britta, kommer du ihåg det här? Britta, det här har jag inte i mitt minne.
Åh herregud, jag känner mig så lättad. Du kanske var på toa då.
Jag har varit utbränd två gånger. Mitt minne är inte vad det brukade vara.
Det kan ha raderats. Men alltså, grejen är att jag och Kalle hittade på, alltså det är jävligt oklart hur det här går från idé och passerar så många liksom speed bumps där vi ändå bestämmer oss för att nej, men den här idén, den lever liksom till slutet. Och det är att vi framförde. Vänta, säger man framförde när man är riktig artist?
Men kör.
Vi framförde ett episkt nummer. Nej, men våran bästa kärlekslåt som faktiskt håller fortfarande, så tycker jag att det är faktiskt smäller Halo på fingrarna något enormt när det handlar om romantik. För det är en låt som heter In Spite of Ourselves, som kanske tar upp liksom alltså så här verkligheten i en relation. Att det finns en massa skit som man håller på med, som man stör sig hos den andra. Mm. Men det är ändå så här, det är ändå vi. Och det som jag skulle ha tagit upp det här förra veckan, därför att den personen som skrev den här låten och som spelade in den, John Prine, gick tyvärr bort i corona.
Just det.
Och jag tycker att vi kan väl avsluta det här avsnittet med den låten, för den är så fruktansvärt fin och liksom lite ful också, och som en bra relation ska vara, tycker jag. Men apropå då människor som vi har förlorat nu, så John Prine var väl typ, tror jag, den första typ kändis. Alltså han var ju inte särskilt känd heller, men för folk i country-svängen absolut en av de största, men inte för den stora massan. Och utöver att Tom Hanks och Rita Wilson har corona någonstans i Australien, så har vi väl inte liksom haft så bra exempel på typ kändisar. Och sen så, jag tror att jag hade liksom börjat känna lite så här, för min egen del började känna kanske så här, är det lite överdrivet med det här karantänandet nu? Så har vi inte liksom nått någon slags punkt där vi kanske borde typ skärpa oss och gå tillbaka till jobbet ungefär? Och så slår det ner som en så jävla blixt att Adam Alsing dog i corona, 51 år gammal. Kommer du ihåg
fylldes direkt av känslan igen. Så en overklighetskänsla, också fruktansvärt tragiskt.
Jag tycker att det är så svårt att faktiskt prata om honom i dåtid. För det känns som, och såklart eftersom det är en person som jag inte träffar dagligen, så känns det ju ännu mer overkligt att man liksom inte bara, ja men snart stöter vi ihop på typ Kristallen eller i korridorerna på radion eller någonting sånt där. Senast jag träffade honom var i somras när jag var med i Oscar Sias program. Han sände ju en slags sommarversion av PP3 och då var Adam gäst en dag. Och jag jobbade ju med honom dagligen i 1,5 års tid. Vi sände ju morgonradio tillsammans med Markoolio. Och jag och Adam var ju inte alltid sams. Vi hade ganska svårt att jobba ihop. stundtals. Alltså, mm. Men jag tycker liksom att saker kan finnas samtidigt. Att man både kan... Mm. Jag har lärt mig jättemycket av Adam. Och en grej som jag skrev på Instagram som jag känner är liksom den första som jag kommer tänka på, det är hur vi står och ska gå upp på scen. Vi gjorde ju sån här Riks-FN-festival och det kanske inte är någonting man nås av om man bor i storstäderna, men det är ganska stort i så här. Man, varje sommar så gör Riks en ganska stor turné där man åker runt till så här Norrköping, Jönköping. Ja, vi var på Malmöfestivalen, i och för sig inte så litet, men så här, lite mer ute i landet. Man åker till Umeå, man åker kanske till Sundsvall. Och det är väldigt stort i den staden man kommer till. Och det, att stå inför scen för så väldigt många människor har jag liksom aldrig gjort förut. Och men med Adam så var det bara att han och jag stod och skribblade lite notes på några manuskort. Självklart då medan Markoolio typ lekte vid sidan av. Mm. Och sen vi bara går upp på scenen och det kändes så tryggt och säkert för att han var så... Men han var en sån, ett sånt jävla ankare på alla möjliga sätt. Alltså man kallar ju det för ankare, du som har gjort mycket radio. Alltså den som står bakom kontrollbordet. Som styr hela radioshowen, men han var också ett ankare typ liksom uppe på scenen och i sådana situationer. Han hade ju också en sån otrolig förmåga att faktiskt, som jag tror inte många vet om Adam Alsing, att han visste typ alltid alla designgrejer som, alltså om du gick in i studion så hade han lätt kunnat säga så här vilket märke dina skor var, eller vilken var du hade för väska och har du den där, den kollektionen är så snygg och så här. Han var så här otroligt modeintresserad och jag tänkte på det när jag postade den här bilden på oss, för jag hade en så här krånglig kjol som jag tror är Ida Klamborn, men hade jag frågat Adam så hade han liksom vetat det. Alltså det sådana saker som jag tänker på och hur han doftade dyr parfym alltid. Och det såg jag att Klara Svensson som ju nu, alltså våran vän Klara som på sistone har sänt radio med honom varje dag, alltså haft typ samma förhållande till honom som jag. Det måste kännas hemskt, men jag tror också att det känns liksom hemskt för hela Sverige. För jag tror att Adam var en sån person som många kände det som att de kände. Kan du känna igen det i den beskrivningen?
Det är väl det som var hans hela, inte hela hans storhet, men en stor del av hans storhet. Ja. En sån nära person som känns ofiltrerad, men som är ett proffs i världsklass. Jag har ju träffat på Adam i produktioner, i hans radiostudio, som du var inne på, bara på såna här allmänna medie get-togethers.
Mm.
Och aldrig känt ett uns av att han avfärdar en eller är nedlåtande mot en, för att man är en yngre kvinna. Eller, alltså, inte ett uns, och det är så unikt.
Verkligen. Snarare tvärtom tycker jag, att han var ju så mer intresserad av, han var så jävla intresserad av folk generellt. Alltså varje dag i radion så körde vi ju det här vinn Adams pengar eller vad det nu heter. Alltså en fråga, alltså han har kört den i flera år i olika format. Ja. Precis, men 10 frågor om liksom allmänbildning, och jag läste ju alltid de där frågorna, och där tycker jag att det märktes väldigt tydligt hans kärlek till typ den, ska jag säga så här, vanligt folk. Mm. För han stod själv och svarade på väl, alltså typ nästan alla samtal som ringde in, alltså inte såklart satt i växeln, men du vet, alltså folk som han försnackade folk och bara, jaha, bor du i liksom, inte fan vet jag, i Strömstad, jaha, känner du den där och den där, det var alltid så här lite småsnack. De har så god fisk på det där
men
stället.
Men det är en begåvning, det är en talang. Jag tror att Per Lernström har också den effekten på människor.
Han kanske är den som är liksom, som kan föra det där arvet vidare typ. Absolut. Men en grej som Felix som jag jobbar med gjorde mig Herngren. Uppmärksam på. Nej, Felix i våran produktion.
Det är också okay.
Han gjorde mig uppmärksam på att Adam på sistone också har varit väldigt aktiv på YouTube och gjort så här serier och åkt runt och så här hittat Sveriges bästa köttfärssås typ och sånt. Och det är ju verkligen han i hans esse. Och jag men det, alltså det känns så jävla overkligt och det känns så himla nära.
Mm.
Det känns så, det känns läskigt att någon så ung kan faktiskt mista livet i den här vidriga pandemin.
Om det är någonting jag vill säga som jag plockade upp med det här utöver det uppenbart sorgliga i det, förlusten i det, så är det att det känns som att gemene man förstod allvaret först då.
Ja.
För att jag tror att människor, speciellt ganska pragmatiska svenskar, har en förmåga att när de ser rubriker med dödstal, siffror, mm. att de personerna förblir siffror.
Nej, men alltså jag är en sån, Parisa. Alltså jag mm. är den som bara, ja okej, men vi, alltså förstår du, jag kan ju spela det här spelet, eller jag kan gå med i den här rörelsen. Att nu stannar vi hemma, okej, jag kan göra det. Men för mig har det liksom lite grann varit, jag ska inte säga en charad, men det har varit lite så här, varför gör vi det här nu igen? Mm. Så här, påminn mig, ja just det, det där, okej. Det har varit något slags overklighetskänsla kring det.
Mm.
Och det här med Adam, jag ska inte säga att det fanns någon mening med det, för det finns, jag tycker inte det finns någon mening med att folk dör.
Mm.
Men det var verkligen det första gången som jag kände att det verkligen kändes verkligt och det kändes nära.
Mm. Det kom, men med oss det sagt, nära, det kom in i vår verklighet.
Ja, mm. och men för liksom, man måste kanske inte alltid avsluta on a lighter note, men jag skulle ändå vilja göra det för att verkligen så här, hedra Adams minne, så skulle jag vilja vidarebefordra en av hans bästa historier som han, som jag alltid kommer att tänka på när jag kör kartonger mm. till återvinningen. Och det är när Adam hade i sin sommarstuga, så hade han skaffat en ny tv, en ny sån här jättefin platt-tv, typ när platt-tv var liksom helt nytt. Alltså det var typ så här, wow, kan man ha en platt-tv? Då var han där och köpte och installerade den där i sin älskade sommarstuga i Värmland. Och så skulle han i samband med det här även tömma dasset. Alltså det här kan vara nivå, alltså nivån på den här är inte, den är inte jättehög, men det, den, med värme minns jag det här när jag tänker på Adam. Så tömmer han, ska han tömma själva latrinen, alltså vi vet ett torrdass liksom. Mm. Så har man en, man får typ en sopsäck med bajs. Och var ska vi hälla det här bajset? Ja, men då hade han ju den här bra liksom jättestora kartongen till TV:n som han då fyllde med bajs. Och sen satte på, alltså typ på en släpkärra, och så körde de iväg och skulle dumpa det där på någon, man får väl åka till något slags särskild. Jag tror att de åkte runt och försökte lista ut var de skulle dumpa den där, för jag tror inte att man får dumpa den någonstans. Det finns säkert en massa miljöklausuler kring hur du får hantera ditt bajs. Och medan de då åkte runt och försökte lista ut vad de skulle göra med den, så var de tvungna att tanka. Och så sen så tankade de, och så sen när Adam kom ut då från bensinstationen och hade betalat sin bensin. Det här är ju några år sedan, så man var liksom tvungen att gå in och betala i kassan. Då var det någon som hade snott den här platt-tvn fylld med bajs. John Prine, In Spite of Ourselves, som är den mest romantiska låt jag vet. Vila i frid, John Prine. Och vila i frid, Adam Alsing. Oj, nu bröt rösten. Mm. Puss och kram.
Puss och kram.
She don't like her eggs all runny. She thinks crossing her legs is funny. She looks down her nose at money. She gets it on like the Easter bunny. She's my baby, I'm her honey. I'm never gonna let her go.
He ain't got laid in a month of Sundays. I caught him once and he was sniffing my undies. He ain't too sharp, but he gets things done. Drinks his beer like it's oxygen. But he's my baby and I'm his honey. Never gonna let him go.
In spite of ourselves,
we'll end up sitting on a rainbow. Against all odds, honey, we're the big door prize. We're gonna spike our noses right off of our faces. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.